Leo Sayer med låten When I Need You. Hörrni, detta om detta. P4 Retro är tillbaka nästa helg med en ny direktsänd timma med den bästa musiken från 60- och 70-talet. För Sveriges Radio heter Robert Frank. Micke Cederberg hälsar och vi hoppas din söndag blir stimulerande. Nu är klockan 7. Dags för nyheter från Ekot. God morgon.
Och här är Ekot söndag morgon. I Myanmar har skuggregeringen idag inlett en ensidig vapenvila i striderna mot militärjuntan för att underlätta räddningsarbetet efter den kraftiga jordbävningen som drabbat landet.
Jag vädjar till våra allierade etniska revolutionära organisationer att ge stöd till de drabbade, sa skuggregeringens president Dua Lashila i ett tal på lördagen. Hans National Unity Government, som bildades av politiker som avsattes i militärkuppen 2021, har nu meddelat att de väpnade styrkor som lyder under den kommer att pausa striderna mot militärjuntan i 2 veckor för att istället fokusera på räddningsarbetet. Samtidigt som militärjuntan vädjat om internationell hjälp har den fortsatt med flygbombningar av rebellkontrollerade områden efter jordbävningen. Skuggregeringens president fördömde i sitt tal de här bombningarna som han sa riktar sig mot civila och frågade sig varför militären inte ens nu kan visa något spår av mänsklighet. Militärjuntan har inte kommenterat uppgifterna om flygbombningar eller skuggregeringens vapenvila. Axel Kronholm, Bangkok.
Och i Thailands huvudstad Bangkok steg dödssiffran efter jordskalvet nu på morgonen till 17 personer enligt stadens myndigheter. För att motverka hedersförtryck vill Tidöpartierna förbjuda kusinäktenskap och har nu utrett ett förbud. Men bland olika myndigheter går meningarna om det isär. Socialstyrelsen säger nej, liksom Nationellt centrum för kvinnofrid som saknar forskning för att koppla ihop kusinäktenskap och hedersförtryck. Jämställdhetsmyndigheten säger däremot ja och bedömer att äktenskap inom den egna släkten är en riskfaktor för hedersrelaterat våld. 7 av 8 partier i riksdagen är för ett förbud för kusinäktenskap. Finlands president Alexander Stubb har besökt USA:s president Donald Trump i Florida. Vid det informella besöket i Trumps privata residens Mar-a-Lago spelade de bland annat golf. Men de båda presidenterna ska även ha pratat om att stärka samarbetet mellan länderna, USA:s behov av isbrytare och om aktuella frågor som Ukraina, rapporterar Reuters. Så vädret idag får Götaland och Svealand mulet eller mulnande och på många håll regn. På Gotland och i ostligaste Svealand mest uppehåll. Även i Norrland mulet eller mulnande och lokalt en del byar av regn eller blötsnö. Temperatur allmänt mellan 2 och 8 grader. Det var Ekot med Carina Segura Morberg.
Det här är ett program från UR.
Familjen.
Hej på dig och varmt välkommen till Fatta familjen tillsammans med mig, Patti Hansén. Vid min sida sitter 2 experter redo att svara på några av alla de frågor som fullkomligen vält in till dagens program. Kul att se er igen, Bo Heilskov Elven och Malin Lindholm.
Hej.
Hej och tack detsamma, Patti.
Och vi ska också säga för lyssnarna som inte har koll på er där ute att Bo, du är psykolog, Malin, du är psykoterapeut.
Ja. Mm.
Och temat idag, det är flickor och ADHD. Vad säger ni, finns det någon poäng att vi skiljer här mellan flickor och pojkar när vi pratar om ADHD?
Ja, det tycker jag. Alltså, kriterierna är ju ouppmärksamhet och avledbarhet. Och sen är det hyperaktivitet eller eller impulsivitet. Och där ser vi just att ouppmärksamheten oftast dominerar hos flickor. Eller oftare än hos pojkar i alla fall. Medan hos pojkarna, där ser vi det ju på hyperaktiviteten. Alltså, får du en tidig ADHD-diagnos redan i förskolan, då är det för att du hänger i gardinerna. Det är ju inte för att du inte kan koncentrera dig. Koncentrationsförmågan har vi ju inga krav på i förskolan på det sättet som vi har i tvåan. Och där börjar då de som har lite problem att koncentrera sig, där behöver vi upptäcka dem. Men det är ju inte lika störande om de inte är impulsiva eller hyperaktiva. Så där kan man säga att flickorna stör inte lika mycket som pojkarna i grupp, i genomsnitt liksom. Och därför kan det vara viktigt att vi säger att det är särskilt med flickor att titta efter ouppmärksamheten. Och pojkarna, ja, de remitterar vi när de stör.
Rastlösa.
Ja, och det är ju såklart inte 100%. Det finns absolut hyperaktiva tjejer också. Det gör de, men de är inte lika många som de som är ouppmärksamma.
Och hur är det med killar då? Alla kan ju inte kanske vara bara rastlösa och hänga i gardinerna.
Nej.
Finns det en risk där också att man missar?
Ja, och det har vi gjort genom åren. Alltså, just det här. Jag vill säga så här. Ju mer du stör, ju tidigare får du diagnos. Och de som får de här diagnoserna, där det inte riktigt är fokus på hyperaktiviteten och impulsiviteten, utan primärt på uppmärksamheten, där kommer ju diagnosen när de blir deprimerade i 13, 14, 15 års åldern.
Det här är ju otroligt viktigt att prata om, och att det faktiskt också sker ett skifte här utifrån att man först då ska utveckla en depressionsdiagnos eller ett självskadebeteende eller ätstörning är ju väldigt överrepresenterat i med flickor med ADHD.
Mm.
Att det ska behöva komma till för att de lever under sådana överkrav innan man får anpassningar och stöd. Så det här är ju verkligen en rättighetsfråga. Så ja, otroligt bra att vi pratar om det här idag.
Det är det. Alltså, det är till och med så att vi har ju en konvention, FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Och de nämner något som kallas det dubbla funktionshindret. Och det är när du har en funktionsnedsättning och är av kvinnligt kön.
Mm.
Och det kan man säga, va? Ska det vara en funktionsnedsättning att vara kvinna? Nej, säger de, men kvinnor med funktionsnedsättningar får mycket mindre stöd än killar.
Men jag läste i Socialstyrelsens statistik att den största ökningen av ADHD-diagnoser just nu är bland flickor mellan 10 och 17 år.
Ja.
Har vi liksom blivit bättre ändå på någon nivå?
Det är absolut därför. Nu utreder vi. Det är den ena delen. Den andra delen det är att väldigt många utredningar kommer till i mellan 10 och 17 år. Där det är väldigt många som kommer till för att personen inte går i skolan. Men börjar stanna hemma. Och där ser vi att idag så har vi börjat förhålla oss till det som en funktionsnedsättningskonsekvens. Medan vi tidigare snackar mer om ångest när det handlar om att vara borta från skolan.
Mm.
Så i första omgång idag så börjar vi nu titta på vad är det som gör att barn inte går till skolan och inte vill vara där. Vad är det som inte funkar i skolan? Och därför är det många som får utredningar på grund av skolfrånvaro. Och där har flickorna med ADHD ju lite svårt att var i skolan och har en större tendens att vara hemma än flickor utan.
Väldigt intressant, och det här och mycket, mycket mer så ska vi prata om med Bo och Malin den närmsta timmen. Och vill du ställa en fråga till våra experter, då mejlar du till fattafamiljen@ur.se. Ska vi ta det en gång till?
fattafamiljen@ur.se.
Dansar i silverregn, hon tar aldrig raka vägen hem, hon tycker om utkanten. Hon vandrar i silverregn.
Lisa Nilsson, det här var låten Silverregn. I Fattafamiljen, som idag handlar om flickor och ADHD. Och det blir vi dags för er, Malin och Bo, att svara på en lyssnafråga. Så här skriver en förälder till oss. Hej, min dotter som är 8 år har ADHD, kombinerad form svår grad och tics. Hon undrar vad exakt det är med ADHD som gör att man inte kan vara still. Jag som förälder funderar på hur jag kan hjälpa min dotter att förstå sina diagnoser överlag. Men grubblar också på hur mycket man egentligen ska förklara för sitt barn.
Ja, men alltså vi kan ju komma med alla möjliga hypoteser och sen 3 år senare så vet vi att de inte stämmer. Så jag brukar inte gå så mycket in i just det här varför. Det räcker ju att se att hon inte kan vara still och att vi liksom förhåller oss till, men hon kan inte. Så skulle jag säga det. Vi kan snacka om alla möjliga noradrenalin i hjärnan och så, men det är ju bara, det ger ju ingen mening.
För en 8-åring?
Nej.
Hur tänker du, Malin, just kring föräldrarnas fundering på hon kan hjälpa sitt barn att förstå?
Det finns ju otroligt mycket bra litteratur nu om det är yngre barn. Att man kan söka efter böcker eller poddprogram eller vad det nu är. För man kan också känna sig så otroligt ensam i det här. Bara att det finns en barnbok som är skriven om en annan 8-åring. Eller, det kan också vara otroligt hjälpsamt. Mm.
Och jag tänker att vi snackar ju nu är inte bara om frågan som kom i mejlet här, men också är det bra att få veta diagnosen. Och där SBU, det är ju statens någonting, som just ska titta på vetenskapligheten i samhället och rådgiver samhället. De har ju sagt att alltså, det finns ju det vi kallar stigmatisering kring vissa diagnoser. Det betyder att det blir liksom en stämpel. Men det gäller inte ADHD, säger de. Där är det så att stigmatiseringen av beteendet utan diagnosen är större än stigmatiseringen av diagnosen.
Mm-hmm.
Så folk behandlar det bättre när de vet du har ADHD än när de inte vet du har ADHD. Så, det är bra med den diagnosen när det behövs. Det är inte alla diagnoser där vi ser det. Men här vet vi från vetenskapen att så hänger det ihop. Sen när vi kommer till vad mamma ska snacka med barnen om, där ska det vara väldigt utifrån barnets vardag. Vad är det som är svårt för dig?
Vuxna kan ha en tendens att ge för mycket information.
Mm.
Så att höra efter vad är det den här lilla åttaåringen faktiskt frågar efter. Och så informerar man om det och sen leker den på ett tag till och sen kanske nästa fråga kommer.
Mm. Men åttaåringen, enligt föräldern, uttrycker verkligen att den vill veta varför den inte kan sitta still. Så vad blir svaret?
Ja, men svaret det blir att det är lite olika hur bra vi är på att sitta still. Och du är en av dem som har svårt för att sitta still. Och andra de har lite lättare och några har jättelätt för att sitta still. Det är så olika. Och så är det med många mänskliga egenskaper. Alltså vissa av oss är bättre på att sjunga än andra. Vissa av oss är bättre på att rita än andra. Och vissa är bättre på att sitta still. Så skulle jag säga det. Så barnen förstår att det är bara en egenskap bland många.
Och nu fick jag precis här i örat att de vet att SBU betyder Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Nu är det även det utrett.
Precis. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're in.
Gracie Abrams med låten That's So True, och idag så snackar vi om ADHD hos flickor. Vi har nu med oss en mamma till en 11-årig dotter med ADHD som lätt blir ångestfylld inför förändringar. Nu närmar sig flickan puberteten, en massa saker kommer att förändras både på utsidan och insidan. Hur kan man då förbereda sin dotter på det här, undrar du förälder som vi har med oss nu. Hej!
Hej!
Vad är dina farhågor? Berätta!
Förändringar har ju alltid varit svårt för henne. Övergångar och förändringar, hon vill inte bli stor, säger hon. Hon tycker det är jobbigt med när man försöker prata om det ska vara hälsosamtal i skolan och det är jobbigt att prata om. Och det är liksom kompisrelationerna förändras och då kan hon ju, hon har ju kompisar men hon kan komma hem och vara liksom irriterad och tycka att de beter sig inte som de brukar. Och där är det också svårt att försöka... Ja, medla och säga liksom att det är också ett normalt normalt steg och normal utveckling. Och hon kan ju då bemöta mig med, ja men du fattar ingenting, du är dum i huvudet, håll käften, jag vill inte prata med. Alltså så den får man ofta tillbaka. Så man ska ju bemöta henne och samtidigt så kan det också bli sparkback ut.
Mm. Det är en del av detta som också är något som är vanligt hos tonåringar. Alltså yeah. Just det här dubbla, att jag vill ha ditt stöd och jag vill inte ha ditt stöd. Det är ju ganska vanligt för i början på tonåren liksom. Så jag tänker, vissa säger ibland så här, vad är ADHD och vad är vanlig tonår? Och jag brukar säga att vanliga tonår är också en funktionsnedsättning, så det gör inte så stor skillnad.
Nej.
Men att man ska liksom tänka så här, vi ska ju behandla det på samma vis. Vi behöver möta henne när hon frågar och vi behöver backa när hon säger till oss att backa.
Nu har hon ju börjat kalla mig för jävla tinnitus.
Ja.
Så... det är ganska roligt uttryckt.
Precis, och det ska ju tonåringar syssla med också, att kalla sina föräldrar sådana saker. Det var ändå snällt, tycker jag.
Men upplever hon dig som en hög ton eller som ett brus? Vilken typ av tinnitus?
Det är en fråga.
Jag skojar med dig, förlåt. Ja.
Mm. Nej, jag tycker det var en relevant fråga.
Ja, egentligen.
Ja. Nej, men det är ju bra. Så, och jag tänker, det är ju jättebra att hon har börjat reflektera över de här sakerna som händer och komma hem och snacka om dem. En del barn med ADHD, de har kanske inte tänkt över det här innan. De har bara tänkt, oj nu händer det. Och sen kör de vidare. Mm. Men nu har hon då kommit i en ålder där hon reflekterar lite över det. Och sen kommer hon hem och vill vända det med dig. Det är ju jättefint.
Jag satt och tänkte på hela tiden när ni pratade om det här också, att hon inte vill bli stor. Och satt och tänkte på Pippi Långstrump. Hon har ju garanterat ADHD, eller hur?
Vi brukar inte ställa diagnoser på folk vi inte har utrett, men jag förstår hur du menar.
Tack Bo. Kanske blir av med min legitimation nu. Nej, men hon och Tommy och Annika, de tar ju krumelurpiller. Just för att undvika det här. Och det är ju vanligt, tycker jag, när jag träffar de här barnen inom det här diagnosspektrat, den här verkligen oviljan. För det kommer också med mycket ansvar och det är knöligt med menstruation och hår på olika ställen. Och man ofta kanske känner sig lite yngre.
Ja, och hon är ju, det är ju liksom just det där att ibland känns hon ju som en 11-åring, 12-13-åring ibland. Liksom. Och sen så studsar hon tillbaka till en liksom 7-åring, 6-åring. Liksom. Och och just i det här där man har liksom fått verkligen förklara som nu, ja, men vet, man börjar lukta lite, hon har lite hundra, alltså så här, börjar liksom det här med att man ska ta det och det har ju varit, det går, ingenting går ju per automatik.
Nej.
Så där liksom är hon liten och sen i många sammanhang kan hon upplevas ganska liksom tuff och framåt och liksom mycket och sen i de här sammanhangen är det precis som det. Och det är där jag liksom tycker också då, det blir så svårt. Hur ska man ta det eller ska man bara vänta?
Ja, och frågan är om det finns en generell regel där. Alltså jag tänker, du får ta det, de olika sakerna just där, det känns som att nu är hon redo för det. Alltså tänker jag, det viktiga är att vi bara inte tänker att det går enligt plan. Utan det går lite i ryck och lite fram och tillbaka och så. Och sen, alltså jag tycker det som kan vara bra med de här barnen, och det verkar som ni har lyckats med det, det är detta att hon litar på er. Alltså, det är väldigt många sådana tonårs- och pretonårs barn som inte gör, som inte litar på sina föräldrar, och hon behöver er mer än andra barn behöver sina föräldrar. Och om hon då litar på er, så vågar hon ju komma och snacka om det, och sen kan vi anpassa löpande. Och där är det ju så jäkla bra att hon ändå säger saker. Det är jättefint.
Ja. Och det här som du beskriver så fint, att men ibland är det en 7-åring och ibland är det en fullfjädrad tonåring i det här. Att också bemöta lite sådär. Jag tänker, ja, hon luktar svett nu. Då gör du precis som när du lärde henne att hon behövde borsta tänderna 2 gånger om dagen.
Ja.
Så här gör man när man tvättar, när man gör en raggardusch. Och då tar man den här deodoranten som är oparfumerad då kanske. Och inga konstigheter kring det, utan så här borstar vi tänderna, så här tar vi raggardusch och det gör vi varje dag innan vi går till skolan.
Ja.
Mer okonstlat utan för mycket ord, utan så här är det, kan man servera det. Säger man raggardusch i hela Sverige eller är det bara i Värmland?
Jag blev bara så självmedveten och började tänka på mig själv. Behöver jag ta en raggardusch?
Vi vet vad du menar i alla fall.
Ja, tack. Ja, och att du litar på din magkänsla här och att hon... Det är ju det här som är det bästa med att vara förälder som man inte fattade innan man fick barn. Att barnen lär en ju att bli förälder. Hon hjälper ju till hur du ska reglera och bemöta. Du har en tös med enormt mycket kompetenser och vissa svårigheter. Men som navigerar så att de får rätt slags utmaningar. Och därigenom så utvecklas hon optimalt. Mm. Och du och hennes medförälder, ni står där, ni är trygga vuxna. Hon kommer till er. Och så jobbar du lite mer på det här och inte vara så mycket tinnitusmorsa, utan mer lyssna, bekräfta. Och så kommer ni liksom till det andra. Det låter, vi är lugna.
Då fortsätter jag det.
Ja, utifrån det du beskriver med din tös.
Och jag har ju fått in en, men så tänker man att nu när det blir de här större grejerna så vill man hjälpa, så vill man. Men då ska jag fortsätta med vad som någon sa till oss. Du måste prata tyska med henne och franska med den andra liksom.
Ja, precis.
Och det är liksom, och det tar jag till med, men sen så ramlar jag tillbaka i det här tinnitus-franskan liksom. Tusen tack, då ska jag stå på mig och inte vara så mycket tinnitus som jag bekräftar. För det är nog det hon söker faktiskt, mer än svaren.
Precis.
Ditt stöd.
Lycka till.
Ja, lycka
tack.
Till.
Tack. Hej då.
Hej. Tack. Hej.
Hej. Och vår mailadress, fattafamiljen@ur.se, den har använts flitigt av er lyssnare inför dagens program. Och alldeles strax så ska vi bjuda på en så kallad frågelåda. The Loss med låten There She Goes i Fatta familjen, och tjejer och ADHD är ämnet denna gång. Och vårt uppdrag, Bo och Malin, det är ju att serva våra lyssnare. Vi har så att säga i lyssnarens tjänst, och vi har ju fått in massor av frågor kring dagens tema. Och bland annat så undrar en lyssnare: får man ADHD-medicin endast vid diagnos? Och vad har medicinen för effekt, och kan det vara olika för pojkar och flickor?
Ja, jag tror att en stor del av den ökning vi fått i ADHD, det också handlar om att vi måste ställa diagnosen för att ge medicinen. Men det är ju inte säkert att barnet har behov av medicinen i särskilt många år. Och då ska vi ju egentligen ta bort diagnosen om inte vi upplever att det faktiskt är ett problem i vardagen. Men vi har en tendens att inte ta bort dem. Vi har en tendens att se att de bara hänger kvar, liksom. Så det kan också vara därför. Alltså det kan hänga lite ihop. Så vi kan diskutera om det är vettigt att man ska ha diagnosen. Det är fördelar och nackdelar. Men det är så det ser ut i alla fall.
Ja. En följdfråga var ju: vad har medicinen för effekt?
Ja, men det hjälper folk att koncentrera sig. Och det innebär då att man kan minska sin avledbarhet. Och för vissa minska sin hyperaktivitet också. Vi vet vad som händer inne i hjärnan. Det som händer, det är att vi har ett ämne i hjärnan som heter dopamin, och den främre delen av hjärnan, det är väldigt dopaminstyrt, kan man säga. Det är mycket dopamin i spel i främre delen av hjärnan, och de funktioner som är besvärliga har bland annat hör hemma i främre delen av hjärnan när det gäller ADHD. Och där säger vi att det vi gör med den här ADHD-medicinen, det är att vi ser till att dopaminet inte sugs upp igen så snabbt, men är kvar lite längre. Så hjärnan uppfattar det som att det är lite mer dopamin. Mm. Fast det är det egentligen inte. Det bara sugs upp lite långsammare. Det är det som är effekten.
Kan det vara olika för pojkar och flickor?
Ja, jag skulle säga så att vi har inte så bra data på det. Alltså, så vi kan säga det med säkerhet att det är olika för pojkar och flickor. Jag skulle säga att det är olika för varje barn. Mm. Så skulle jag säga det. Och variationerna där är väldigt stora. Så frågan är om vi kan se stora skillnader mellan pojkar och flickor.
Jag tycker att vi nöjer oss med det svaret och så går vi vidare, för att vi har många frågor i boxen. Vi har fått en fråga om det här med utredning, om det kan få barnet på något sätt att känna sig misslyckad. Så här lyder frågan: om man ska ansöka om en utredning, hur förebygger man och motverkar att barnet eventuellt kan få känslor av kanske skuld och skam, skriver en förälder.
Ofta så har det ju föregåtts av olika misslyckanden, kanske i skolan eller på förskolan, där ja, men man kanske lever under överkrav och det är saker som inte funkar. Så ofta så vet ju barnen om att det är på det här sättet. Så det här att få reda på att mina svårigheter heter någonting, och det är ganska många barn i Sverige och världen som har liknande svårigheter. Och att det handlar inte om att jag är dålig eller gör dåligt ifrån mig, utan det handlar om att jag behöver ha anpassningar på olika sätt. Jag har upplevt många gånger att det är en stor lättnad för barnet när diagnosen väl kommer på pränt. Det är lite som att axlarna ofta sjunker ner. Mm. Och nu pratar jag om ADHD-diagnosen, eftersom det är där vi är. Det har jag upplevt många gånger att det är på det sättet.
Mm. Och jag tänker också att jag är lite mer bekymrad för att föräldrarna ställer frågan. För det innebär att föräldrarna kanske är lite rädda att det är skamligt. Mm. Och om föräldrar berättar för barnet med den känslan av att det är lite skamligt, då kommer barnet att uppfatta det. Så jag vill ju rekommendera att du ska säga: vet du vad? Vi har fått reda på vad det är för något detta. Det heter ADHD, och vet du, det har den och den och den personen, så du är i gott sällskap. Det är en ganska bra sätt att gå till på. Istället för att gå lite försiktigt och tassande fram och säga: det här hemska ordet, det ska jag säga nu. Mm. För då kommer barnet att fatta att det är skamligt.
Tack, hörni. Vi tar en fråga till, visst. Mm. Då är det någon som skriver så här: min 11-åriga dotter med ADHD gör av med en stor del av dagens energi på att fungera i skolan. Men efteråt vill hon ändå gärna hänga med kompisar eller gå på fritidsaktiviteter. I stunden vill och orkar hon eftersom ungan är uppe. Och eftersom det också ger positiva effekter är det svårt som förälder att säga nej. Men ofta hamnar hon sen på minus som tar ut sin rätt både på kvällen och ibland även nästa dag. Hur kan jag hjälpa henne att förstå vad som blir lagom? Eller behöver jag som förälder säga mera nej? Några bra tips där?
Ja, här behöver hon ju föräldern säga mera nej. Och det här är ju ett 11-årigt barn med mycket lust och olika delar, men det är väldigt vanligt att man hamnar på energiminus. Så det här behöver man hjälpa till och reglera. Kanske ha någon mindre fritidsaktivitet eller komma hem och äta mellanmål och ligga framför tvn en stund innan man ger sig ut på nästa. Mm. För just det här att reglera återhämtning, energi, det är svårt för alla barn. Så mer stöd kring det här och faktiskt ibland säga nej.
Mm. Det bästa strukturerar nejet. Så antingen ja, hem och vila först, familjs, eller ja, två gånger i veckan.
Mm.
Så barnet får ändå en självbestämmande i det, men vi hjälper barnet att hålla strukturen.
Mm.
Stort tack hörni, vi har fått svar på flera frågor i Fatta familjen. Hur ska man få till en ADHD-utredning när skolan inte ser några som helst symptom? Frågan kommer från en förälder som ska få prata med oss efter låten. Smith and Tell, I feel it in the wind. Och vi snackar den här gången om flickor och ADHD. Och nu har vi med oss en mamma till en 6-årig dotter i förskoleklass. Hej på dig, välkommen till Fatta familjen. Jag förstår på ditt mejl att du undrar hur ni ska få en ADHD-utredning för er dotter när inte skolan upplever samma svårigheter som ni ser. Har vi uppfattat det här rätt?
Ja, precis.
Och vad är det ni ser som inte skolan ser?
Ja, men vi ser ju att vi har en väldigt aktiv dotter som alltid har haft väldigt stort behov av att röra sig och väldigt stort behov av att återhämta sig, men där lyckas vi inte riktigt. Hon är väldigt lätt distraherad och motivationssyr och väldigt, väldigt starka känslor som är väldigt, väldigt jobbigt för henne hemma.
Och vad säger skolan? Vad är deras uppfattning?
De ser ju nästan ingenting av det här. De ser att hon kan koncentrera sig i kortare stunder, men att hon sen liksom tar egna pauser och ibland behöver hon påminnas, men ingenting som de har reagerat på liksom. Hon har inga utbrott där och hon liksom fungerar. Men vi ser att hon mår sämre hemma sen hon har börjat skolan, för att hon biter ihop så mycket under dagarna. Så hemma blir det jättejobbigt för henne. Hon tycker att hon är dålig och att hon inte är något värd och att hon hatar sig själv och sådär.
Oj, ja, det är kraftigt.
Ja.
Ja, precis. Det förstår jag. Ja. Hon går i förskoleklass nu.
Och, ja, precis. Ja.
Ibland så förskoleklassen och ibland förskolan och framförallt BVC, de har ju lite olika uppdrag som de ska sköta samtidigt. Och ena sidan ska de ju lugna föräldrar som är bekymrade. Alltså vi kallar det att normalisera. Jamen, alltså det är ett av uppdragen liksom. Och det andra det är ju att se när det är svårigheter. Så de två uppdragen de krockar ibland lite grann. Så min erfarenhet är att det du beskriver, det är inte alls ovanligt. Men sen kommer hon upp i ettan och plötsligt ska hon sitta still på ett annat vis.
Ja, precis. Vi märkte ju i förskolan först. Mm. De såg ju sista året samma som vi såg. Då kom det liksom fram efter att de hade blivit trygg där och gått där så länge. Så de var ju med oss, men vi skickade in lite egenremisser och via BVC och sådär. Men då var det alltid att hon var för liten. Och man väntade till skolan. Och så där, hur dåligt ska hon behöva må hemma liksom, när hon kommer hem?
Ja, det förstår jag. Absolut. Det står i diagnosen, kriterierna, att hon ska ha problem i mer än ett livsområde. Och det kan till exempel vara skola, eller jag tror det står mer än en miljö. Det kan vara skola, det kan vara hem. Det är ju så, man oftast tolkar det i barnpsykiatrin, att det ska vara problem både i skolan och hem. Ibland är det svårt. Om skolan säger att det funkar, då kan det vara jättesvårt att komma in i systemet. Det är den ena delen i det. Den andra det är att jag tycker det är viktigt att skolan är med om att skriva de här pappren, för annars kommer inte skolan att göra det arbete som behövs sen.
Nej, precis.
Alltså, så jag rekommenderar inte att man går ut och skaffar en egen utredning och sen kommer till skolan och presenterar ett papper. Där kommer skolan att slå bak ut och det blir inte bra för din dotter heller. Så du hamnar liksom i att ert bästa möjlighet att faktiskt vänta tills skolan också ser problemen.
Ja, och det kanske är så. Det är bara så här, vi började innan hon började förskolan för att vi ville liksom få igång det innan, och sen bara mår hon sämre och sämre hemma och det är så svårt att hjälpa henne. Vi känner ju så här, vi är fastnat, vi har gått föräldrakurser och allt stöd vi har fått från BVC, men ingenting biter liksom.
Nej, det förstår jag. Det är ju svårt att ha de här svårigheterna fast man är 6 år. Det är ju jättejobbigt att se på. Och då behöver ni ju, det största jobbet ni kan göra nu är kanske det att stärka henne och trygga henne och överösa henne med kärlek så hon klarar sig fram tills den dag att skolan faktiskt ser problemet.
Ja, och det är det vi försöker. Det är svårt.
Jag funderar på, om vi nu tänker att din 6-åring här har ADHD. Vad tänker du hade behövt anpassas i skolan? Vad hade de kunnat gjort lite annorlunda så att hon inte blir så här trött och utsliten när hon kommer hem? Någon liten förändring som du hade kunnat önska om vi bara spånar?
Ja, vi hade ju särskild överlämning när hon började. Och då var det till exempel att hon behövde mycket stöd i maten. Då fick hon sitta med en vuxen och sådär. Och det funkade bra. Men sen har de väl tyckt att det funkar. Så då har de liksom släppt. Nu sitter hon med något annat bord. Och det har hon ju tyckt varit jättejobbigt. Bara så här att de ser att hon behöver det. Fast de inte liksom, det kanske inte märks så mycket där. Men så här, att hon behöver kanske ha stödet här. Även om det ser ut som att hon klarar det själv. För att det är så jobbigt inuti liksom. Ja.
Du, vilket otroligt bra exempel. Och tror du att... För det är ju ett tungt arbete och... prata för sitt barn och när man är så orolig som förälder och när man ser svårigheter. Och det här är ju väldigt klassiskt att det visar sig i barnets trygga hemmiljö först och främst och sen det andra. Men det här att kanske då prata med förskolelärarna där att det här är en sån grej som är så stressande för henne. Vi tror att det hade hjälpt jättemycket om hon fick sitta bredvid en utav er på samma plats varje gång när hon äter i matsalen. Tror du att de hade kunnat gått med på det?
Ja, kanske. Jag tycker att vi har försökt att lyfta det, men de ser liksom bara att det hon presterar i alltså skolämnena liksom. Mm. Och det gör hon ju jättebra. Hon är ju hon ska ju bli perfekt för henne, annars så är det ju jobbigt liksom.
Ja.
Hon kämpar ju på.
Ja, så välj en sån här grej och verkligen försök att servera det på ett sånt sätt så att förskolepersonalen kan anamma det. För det är en ganska liten insats som kanske gör att hon kan må lite bättre. Att hon energisparar på ett annat sätt.
Ja.
Och det här tänker jag att ni redan har tänkt på, men just det här att... få en lugn stund när hon kommer hem för att återhämta sig. Och föräldrar brukar ha med en macka i bilen vid hämtning så att man ska tanka upp sig. Och jobbar ni på det sättet också?
Ja, det försöker vi göra. Ja. Det är bara svårt med den här återhämtningen. Hon säger själv det att jag är så trött, jag behöver vila, men min kropp vill inte vara still.
Nej, precis.
En sån klok sexåring.
Ja.
Ja. Och så frustrerande när du ser det här tydligt.
Ja, det är det.
Så mamma, vad händer i dig när Bo säger så här? Ja, men ha lite tålamod till hon börjar i ettan. Förmodligen visar det sig där. Och så jobbar ni på det här sättet. Öser värme, kärlek, hjälper henne med strukturen. Och så kanske tillägg då få sitta bredvid fröken eller magistern. När hon äter i matsalen.
Jo, det är ju så som vi har tänkt. Liksom, att vi försöker göra det bästa vi kan hemma. Men det är så jobbigt när man liksom inte kommer vidare. Men vi har också tänkt så att är det något så lär det ju visa sig så småningom.
Mm.
Det är bara här och nu som är tufft för henne och för oss.
Såklart.
Ja, tack för det.
Ja.
Men då, om du känner att du ändå har fått med dig något så då... tackar vi så mycket för att du tog kontakt med oss.
Ja, tack själva.
Så önskar vi dig och din lilla flicka allt gott.
Mm.
Ja, ta hand om er.
Ja.
Ja, tack ska ni ha.
Ja, ha det bra.
Hej, hej.
Ha det bra. Hej då.
Is it gonna be some money in the shoes? One of these days they're gonna cut it to you. Yeah, yeah. Somewhere in the city, the city is born. If you're a Warren man, I'm shouting by.
Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Programmet närmar sig sitt slut. Flickor och ADHD har varit tema den här gången. Och kanske har programmet väckt en del tankar och funderingar hos en del föräldrar där ute som kanske till och med undrar om och i så fall när de ska utreda sitt barn. Hur ska man landa i ett sånt här beslut?
Ja, alltså utgångspunkten det är ju att när vi upplever att vi inte kan förklara varför saker blir så fel. Och fel, där blir det ju att barnet mår dåligt, det finns ett lidande, barnet klarar sig inte, barnet känner sig utstött och så vidare. Och det är ju då vi utreder. Alltså, det har varit en diskussion i samhället om vi ställer för många diagnoser. Och det kan vi ju alltid diskutera, men jag brukar säga att BUP springer inte runt med lasso. Utan BUP väntar på att barnen kommer till dem. Och barnen kommer till dem när saker inte funkar. Och ska vi ha färre diagnoser måste vi se till att det funkar för barnen. Det är det enda sättet. Så skolan måste ju bli bättre på att handska så den här typen av barn. Då kommer vi att få ner antalet diagnoser. Men att tänka så här. Vi ställer diagnosen när saker inte funkar. Och det är oförståeligt för oss varför det inte funkar. Och sen utreder vi ju inte bara är det ADHD. Det tycker inte jag. Utan vi utreder varför funkar det inte. Och då måste vi ju titta lite bredare. Så det är ju ett beslut vi tar med föräldrar, ibland med skola, ibland med andra saker. Det kan vara skolpsykologen, det kan vara vårdcentralen, det kan vara lite varje som kommer fram till att nej, men nu behöver vi nog titta på detta. Och sen skriver vi remissen och sen så småningom så blir det utrett. Det är ju så det är.
Men visst är det så, Bo, just vad gäller flickor, att föräldrar ofta ser svårigheterna betydligt tidigare än i skolan just utifrån att flickorna är så bra på att kamouflera det här.
Dels kanske för att flickorna är bra på att kamouflera.
Ja.
Dels kanske för att flickor syns inte lika mycket för de gapar och skriker inte lika mycket med ADHD.
Och så kommer det hemma där de är trygga, känsloutbrott, problem med kompisar, problem med sömn, olika delar.
Precis.
Så det finns ju all anledning att vara lite extra uppmärksam på töserna.
I vilken ålder liksom blir det aktuellt att börja tänka i de här banorna? Ska vi utreda vårt barn eller inte?
Ja, men det beror lite på hur stora svårigheterna är. Alltså barn med jättestora svårigheter utreds ju tidigt. Alltså de, i förskolan, där de som utreds, det är ofta de som är väldigt hyperaktiva. När vi kommer in i skolåldern så blir det ju svårt att sitta still, så de hyperaktiva är fortfarande de som utreds i lågstadiet, och det är ju en övervikt på pojkar. Sen tjejerna börjar utredas där, alltså efter 10 års ålder, mellanstadie och högstadie, och det är ju för att det tillkommer andra. Vi ser att de klarar sig inte riktigt socialt, mognar inte i samma takt, får de här tilläggssymptomen, depression, nätstörning och liknande, och sen utreder vi. Och sen är det folk som har diagnos idag i vuxen ålder. Fordi att de kanske har klarat skolan hyfsat. Men när de kommer ut i arbetslivet och får andra krav på sig. Både ska rådda, leva och sköta sina barn och hantera det arbetsliv, sen kraschar de och sen får de diagnos där.
Mm.
Så vi ställer ju diagnos när det kraschar. Det är viktigt att tänka så.
Om man väl landar då i en utredning, då förstår jag att kanske inte barn har så stort inflytande i förskoleåldern. Men om man i familjen bestämmer sig för detta när de är lite äldre, kanske i 10-11-12 års åldern, har de något inflytande i detta om de ska utredas eller inte? Eller kan de påverka processen på något sätt? Eller hur tänker ni där?
Ja, men det här är ju en otroligt svår och komplex fråga utifrån att diagnos är ju fortfarande till del kanske ett stigma. Det börjar ju verkligen luckras upp de senaste åren kring det. Men att det kan ju kännas otroligt jobbigt att ta det steget. Och samtidigt, jag har ju barn med diagnoser och ett av mina barn sa så här när ADHD-diagnosen var bekräftad. Bara satt och gapa och sa, men jag har hela livet trott att jag har varit dum i huvudet.
Mm.
Och den här vändningen, ja, men du är verkligen begåvad. Men du har ADHD som gör att det här är svårt. Det var ju som att 1000 kilo lyftes kring det. Mm. Och hade det här barnet fått bestämma så hade det inte blivit någon utredning.
Mm.
Så att det är verkligen svårt att avgöra, men... Jag tänker att föräldrarna behöver gå in mer och motivera och försöka få med barnet på olika sätt.
Vårt uppdrag och vår intention är att göra familjelivet lite enklare för alla föräldrar där ute. Och stort tack Bo och Malin för era generösa bidrag till våra ambitioner. Tack för det.
Tack så mycket.
Stort tack också till alla er som lyssnar på våra program och som bidrar med frågor och berättelser ur era egna familjeliv. Fortsätt med det. Adressen är fattafamiljen@ur.se. Tekniker idag var Gustav Wilhelmsson och det var Maria Ensell som valde låtarna. Producenterna Johanna Larsson och Louisa Haag och jag, Patti Hansén, vi lyfter på våra hattar. Vi säger stort tack och önskar er allt gott.
Se despierten con la luz de tu mirada yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde
a Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida
a Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo
a Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo
a Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos
a Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente
a Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo
a Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme un segundo más de vida yo a Dios le pido.
Program från UR.
Incelmännen lever med sina AI-flickvänner där borta. Tjejerna lever med sina tjejkompisar här och en schysst dildo.
Ja, hur påverkas egentligen människan av den tekniska utvecklingen?
Hur kan en AI, även någon slags supermind AI, prata om egna upplevelser?
Det undersöker vi i programmet Fabriken. Lyssna på Fabriken på UR Play och där poddar finns.
är P4, Sveriges Radio.
God morgon från Ekot. Tidöpartiernas förslag om att förbjuda kusinäktenskap som nu har utretts får blandade reaktioner. Bland myndigheter som arbetar med kvinnors rättigheter och hedersproblematik går meningarna isär om det här är rätt väg att gå. Hanna Palman-Sabo på Nationellt centrum för kvinnofrid.
Utredningen saknar alltså tillräckliga forskningsbaserade bevis för att kunna koppla samman kusinäktenskap till hedersrelaterat våld och förtryck.
Enligt Tidöpartierna riskerar kusinäktenskap att utsätta unga kvinnor för hedersförtryck och tvång. I höstas redovisade regeringens utredare förslag på ett förbud och nu har myndigheter och organisationer tyckt till. Och reaktionerna är blandade. Bland kritikerna finns remissinstanser som jobbar med hedersfrågor. Redan idag är det straffbart att förmå någon att ingå äktenskap mot dennes vilja, påpekar Socialstyrelsen som säger nej till ett förbud. Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck invänder förvisso inte mot ett förbud i sig, men ifrågasätter av flera skäl om det skulle få avsedd effekt. Men Jämställdhetsmyndigheten säger ja. Ett förbud mot äktenskap mellan kusiner kan vara ett värdefullt komplement till dagens lagstiftning, enhetschef Mikael Törn.
Det finns ju exempel på där personer har tvingats eller på något sätt valt att gifta sig med personer fast under olika former av tryck och så, som kanske inte har handlat om tvång i den bemärkelsen.
Reporter Karin Runblom. I Thailand stiger dödssiffran efter den kraftiga jordbävningen som drabbade huvudstaden Bangkok i fredags. 17 personer har nu bekräftats döda enligt lokala myndigheter. Över 30 personer skadades och drygt 80 saknas fortfarande efter att bland annat ett 30-våningshus rasade ihop. I Myanmar, där jordskalvet hade sitt epicentrum, har hittills över 1600 människor bekräftats döda och över 3400 har skadats. Över hälften av landets kommuner har de senaste åren utbildat eller övat i hur man ska agera vid en skolattack. Det visar Ekots enkät som 220 kommuner har besvarat. Och runt 30 kommuner uppger att de planerar att hålla så kallade PDV-utbildningar, pågående dödligt våldutbildningar, i år. Vissa kommuner agerar snabbare på grund av skolskjutningen på campus Risbergska i Örebro i februari. Marianne Stöckel är gymnasiechef på Lappland kommunalförbund där Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala ingår. Hon säger att dådet i Örebro har skyndat på arbetet.
Vi har faktiskt jobbat ganska mycket med de här frågorna. Det är klart att vi jobbar ännu mer med det nu. Vi har läst på, vi har sett MSBs filmer och diskuterat, men att vi behöver även träna.
Nu om de höga matpriserna som kan komma att bli ännu högre, det varnar professorn i nationalekonomi Magnus Henriksson för.
Vi har en låg självförsörjningsgrad i jordbruket, så att vi producerar bara kanske drygt hälften av de livsmedel som vi behöver i Sverige. Och om vi ska öka upp det igen, då kommer ju livsmedelspriserna att stiga ännu mer.
Från 90-talet och framåt följde en lång period av billigare mat för konsumenterna, men det hade en baksida. Vi importerade allt mer och allt mindre mat framställdes på hemmaplan. Nu är läget ett annat och regeringen skriver i sin uppdaterade livsmedelsstrategi som presenterades för en vecka sedan att de vill att den inhemska produktionen av livsmedel ska öka och att det kan leda till en ökad självförsörjningsgrad av mat. Det här riskerar enligt Magnus Henriksson att ytterligare driva upp de redan höga matpriserna.
Ska Sverige öka sin självförsörjningsgrad, till exempel av de mjölk som man använder till smör, då måste vi bygga upp stora kobesättningar igen och det kommer ju kräva ett högre pris.
Reporter Thomas Heldmark, P4 Stockholm. Sydkorea har enats med Japan och Kina om att arbeta för att stärka frihandeln. Det står klart efter att Koreas industriminister träffat Kinas handelsminister och Japans industriminister i Seoul. I ett uttalande säger de att de tre länderna måste hitta gemensamma svar på de globala utmaningar som länderna står inför. Mötet sker i ett läge där världsekonomin befinner sig i gungning på grund av USA:s president Donald Trumps aggressiva tullpolitik. Så vädret idag får Götaland och Svealand mulet eller mulande och på många håll regn. På Gotland och i ostligaste Svealand mest uppehåll, även i Norrland mulet eller mulande och lokalt en del byar av regn eller blöt snö. Temperatur allmänt mellan 2 och 8 grader. Det var Ekot med Carina Segura Morberg.
Det är dags för sista delen av Vitsippor och pissrottor, en bok av Oskar Kron. Det brinner på återvinningscentralen där bröderna Kai och Christer brukar hänga. Det är fullt av brandbilar och ambulanser när Kai och hans pappa kommer fram till tippen med bilen. Pappa rusar ut för att leta efter Christer. Viktor Åkerblom läser den 12:e och sista delen.
Jag bara satt där och tittade genom bilrutan på kaoset innanför tippens grindar. Röken som vällde ut. Rökdykarna som såg ut som värsta rymdfararna i sina dräkter och hjälmar och syrgastuber. Sen såg jag ambulansen och de grönklädda. De hade masker för ansiktet och de bar en bår mellan sig. På båren låg en kropp. Det var inte Susu. Det var inte Naimas pappa. Det var någon mindre. Ja, de grönklädda höll verkligen på att lasta in en kropp i ambulansen. Pappa rusade dit, men motade snabbt bort av två poliser.
Men det är min son!
Ropade han, medan poliserna ledde bort honom en bit och försökte prata lugnande. Då klev jag ut från bilen. Sakta, sakta tog jag mig fram genom kaoset.
Min son!
Hörde jag pappa igen bortifrån slänten. Jag fortsatte mot ambulansen. Och det var som om allt som pågick runt omkring mig hände i slow motion. Och jag bara gick rakt igenom det. Om någon såg mig märkte jag inte det. Om någon ropade åt mig att hålla mig i vägen så hörde jag det inte. Jag kom fram till ambulansen. Och jag såg. Jag såg att kroppen på båren var en levande kropp. Jag hörde hostningar. Men det var inte Christers hostningar. Det var Sackes. På båren i en ambulans på vår soptipp låg Sacke och hostade och lät. Han levde. Det var ambulanspersonal där som höll på med honom. De skulle precis sätta något slags mask över munnen och näsan på honom. En genomskinlig andningsmask. Då fick han syn på mig. Sacke reste sig upp på armbågarna. Jag såg in i hans ögon. Ansiktet var svart och sotigt. Minen så allvarlig. Så ledsen. Han hostade några gånger och mellan varven väste han något. Först hörde jag inte vad det var. Men så småningom förstod jag.
Förlåt.
Väste han.
Förlåt.
Ambulanspersonalen började försöka få bort mig. De försökte få Sack att lägga sig ner. Men han lyckades ändå väsa fram några sista ord.
Det var mitt fel.
Väste Sacke.
Förlåt, Kai. Det var mitt fel. Förlåt. Rädda.
Sen orkade han inte mer. Han ramlade bakåt och låg där med masken över ansiktet medan ambulanspersonalen sköt in båren i bilen. Precis då, när Sackes spår nästan var helt inne i ambulansen, var det någon som kom rusande bort ifrån vägen. Någon som liksom flög fram och kastade sig rakt genom hopen av människor och in under avspärrningarna. Blanka, tajta byxor hade han och en liten toppluva och antagligen hade han brännmärken på händerna efter att ha släckt en brand i en brevlåda tidigare i eftermiddags. Det var Sackes pappa. Han skrek.
Isak!
Skrek han.
Isak!
Och då, precis innan springmasken hunnit in i ambulansen och bakdörrarna stängts och de skulle köra i ilfart med blåljus till sjukhuset, satte jag fart in genom soptippens grindar och vidare genom den tjocka röken. Jag hörde poliserna ropa på mig. Jag hörde pappa skrika, men jag vände mig inte om. Jag bara fortsatte springa. Drog upp tröjan över näsa och mun för att kunna andas. Och snart var jag helt försvunnen i den tunga, svarta brandröken. Det var hemskt med all rök. Nästan omöjligt att andas. Varmt var det och lukten var fruktansvärd. Men jag kunde inte göra annat än att fortsätta. Jag var ju den enda som visste vad man skulle leta.